Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Du, jag är på resande fot. Jag är i Köpenhamn just nu. Det var en kollega som sa till mig att Tyskland är ju Sverige för vuxna. Då är Köpenhamn Sverige för tonåringar. Jag är här på konferens och ska alldeles strax faktiskt lyssna på Carl Bildt och lite annat folk. Men jag är Deep State näringslivskonferens.
Okej, är det då man har skäl att liksom förvänta sig att Flamman kommer skriva någon artikel om något slags hemligt sällskap av högermän som ses och liksom planerar hur man ska ta över världen?
Nej,
och bygga
dödsstjärnor? Nej, det gjorde jag förra veckan då med, det var Said Esmail Zadeh som hade en evenemang som hette Zizamin, som betyder typ källare eller underjordisk verksamhet. Och då hade Flamman en lång artikel om vad vi pratade om, och det är ju Chatham House Rules heter det. Då får man säga liksom vad som har sagts, men man får inte säga vem som har sagt det. Och de citerade mig flera gånger i den texten, och sen hörde de av sig till mig och bara, du, är det okej om vi säger att det är du som har sagt det? Och jag bara, ja, det är okej, jag ger mitt samtycke, absolut, det går bra. Sen så har de mörkat ändå för att det ska liksom framstå som mer mystiskt. Men det är vanligtvis Dagens ETC som brukar göra den här grävet på när det är den här konferensen en gång om året.
Ja, men ja, just det. Men sen de får inte lika mycket pressstöd längre, så de kanske inte har råd att skicka Max V. Karlsson ner till Köpenhamn så han får stå där utanför med en mick i handen. Det är taskigt mot Dagens ETC att ni ses där nere. Kan inte hålla er liksom till Kungsgatan så att de kan få dyka upp
där. Nej, men det är första gången jag är på en sån här konspirationskonferens. Och det har varit trevligt hittills. Och lite mer roliga saker.
Har ni så här initieringsriter för att liksom brännas med strykjärn över ryggen? Eller liksom förväntas man att du redan ska ha gjort det under grundskolan?
Ja, men det är väl att man ska suga blod från minoriteters bebisar och sånt. Det är klassiska näringslivshöga grejer, ja, helt enkelt. Nej, inte så. Men om ljudet är skakigt så är det just för att jag är på resande fot. Ja. Men alltså, alternativet hade ju varit att vi hade ju spelat in det här när jag var i Stockholm. Mm. Men då hade vi ju inte, vi hade ju inte kunnat leva med att inte kunna kommentera valresultatet den här veckan.
Ja, jag trodde kanske inte att valresultatet skulle kommit oavsett, men man ville åtminstone att liksom valdagen skulle ha passerat och få någon slags tendenser. Men jag har många tankar om det här. Jag tycker det är intressant. Jag har sagt det någon gång tidigare i podden att jag reagerar på att alltså, politik är så himla resultatorienterat. Alltså en politikers agerande kommer bedömas som antingen asbra eller uselt helt beroende på utfallet. Så även om politikerna har liksom agerat på ett identiskt sätt så kommer reaktionerna bli applåder eller burop beroende på utfallet. Och det här är någonting som det stör mig väldigt mycket, för liksom, jag menar ju att det är intellektuellt ohederligt, men samtidigt så inser jag att i den miljön så liksom, alltså som de reaktionerna skapar, så kommer ju framgångsrika politiker premieras.
Ja, men ibland är det ju mer tur än
skicklighet. Men det är,
då premierar ju bara människor som haft tur än någon form av gjort något bra.
Jag vet, men det blir ändå en hyfsad selektion liksom, alltså givet. Alltså för politik är väldigt komplext. Det är svårt att avgöra på förhand vad som är rätt och vad som är fel. Så det är inte helt galen liksom metod om man ser på någon slags aggregerad nivå. Men likförbaskat så kan jag tycka att i det enskilda fallet kan jag provoceras av folk som utifrån ett givet utfall buar eller applåderar, när jag vet att samma person hade reagerat med motsatt reaktion ifall utfallet varit motsatta. Och ett sånt exempel är Alexandra Pascalido. Hon skrev så här på X: Kamala var aldrig ens ett trovärdigt alternativ. Inte enbart på grund av sitt kön och hudfärg, utan på grund av sin politik och retorik, sina inövade svar och skratt oavsett fråga, och hennes oförmåga att adressera de riktiga och viktiga frågorna i tider av djup alienation och förtroendeförluster. Alltså, liksom, föreställ dig att Kamala Harris hade vunnit.
Ja,
tror du Pascalido då hade skrivit så här?
Föreställ dig att de här Amish inte hade dykt upp. Alltså, det är så små grejer. Tänk dig att de, liksom, den här gamla gubbens dairy farm inte hade blivit raidad. Och det leder till att 180 000 liksom, Amish inte hade blivit skjutsade av Elon Musk till vallokalerna. Och lagt 100% av sina röster på Donald Trump. Och Kamala hade tagit Pennsylvania. Och hon blev vald. Då kan man ju föreställa sig hur reaktionerna hade varit av Pascalido och dem. Då hade hon ju varit liksom ljusets bärare och förkämpen mot liksom fascismen och minoriteters och kvinnors hopp och ljus och framtid.
Ja, ja, precis. Och, alltså, det finns inte att hon skulle liksom sagt så här, jag ska erkänna att jag bedömde att Kamala Harris aldrig ens var en trovärdig kandidat, men jag hade fel. Det skulle hon ju aldrig säga.
Nej. Och jag vill bara säga att jag trodde att hon skulle ha en ärligare chans än det här.
Gud ja, alltså som sagt, jag trodde inte att vi skulle ha fått ett valresultat till liksom valnatten sådär, eller dagen efter.
För saken men, är att allt det Pascalido tar upp med Kamala tycker jag är ju sant.
Ja, ja.
Alltså, men att jag såg det, det spelar kanske inte roll, men jag insåg i valrörelsen att det uppenbart inte stör alla andra. Det är bara min bias som gör så att jag stör mig på mig och att jag ser det. Och att det räcker inte för att alla andra ska störa sig för det. Men,
nej, precis.
Men det blev något jävla klasskrigsval också.
Ja, jo visst. Men det kan nog stämma. Men jag tycker igen, alltså jag tycker att det är så, alla vill liksom foga in det till en viss förklaring. Så här, det var det som avgjorde det. Och det är svårt när det är så här komplexa skeenden. Men just på det här temat att liksom, du vet, reaktioner som inte hade, de hade inte låtit så här ifall utfallet varit ett annat. Jag tänkte på det också när jag lyssnade på kommentariatet, den här podden som jag har spelat upp klipp från några gånger tidigare i podden. Jag ska spela upp ett klipp från den podden. Och grejen här är alltså, jag vill inte säga att de har fel i varje del. Jag delar vissa av deras bedömningar. Men vad jag vill att man ska tänka på när man lyssnar är, hur hade det låtit ifall Harris och Demokraterna hade vunnit men agerat exakt identiskt? Så här låter klippet.
Liksom, strategin har varit att kalla dem för weird, att utmala dem som dumma. Mm. Alltså, vilken vuxen person vill bli presenterad med en kandidat där de säger, om inte du väljer det här så respekterar inte vi dig som människa. Mm. För det är ju egentligen det hela valstrategin har gått ut på. Jag menar, hur subtilt det än är, så är det ett ganska smaklöst sätt att närma sig människor. Och jag tycker att det är smaklöst ur ett vänsterperspektiv. För jag fattar att om man är liberal så är det här fullt rimligt. Du läser DN, du sitter på din lilla härliga sociala position och tycker att du är bättre än alla andra. Men kommer du från ett vänsterhåll, vilket jag ändå tror att ganska många människor som har stöttat Kamala Harris ändå typ se sig själv göra, så kan du inte se ner på människor på det sättet och komma undan med det. Och att du inte förstår att du då har fallit på eget svärd. Alltså, jag tycker att det är helt sinnessjukt.
Det är väldigt många som har röstat på Kamala som är liksom urbana centrister.
Men framförallt så tror jag att en sak som spelar väldigt stor roll i det här. Jag har ändå varit i USA de senaste åren. Och liksom bara på den veckan så blev jag något av en expert på USA.
Och så många andra män.
Nej, men
unikt.
Det finns en sak som ändå är så jävla påtaglig. Och det är hemlösheten. Mm. Alltså det är hemlösa precis överallt i det där landet.
Folk bor i tält nedanför The Hill där de bodde i sitt hus innan bussen kraschade. Alltså det är så sjukt.
Man kan inte promenera hem i LA. För att du liksom varje jävla akvedukt är full med folk som ligger och sover där.
Opiumepidemin på det.
Ja, det är en epidemi, absolut. Men det är ju också liksom att hela deras bostadsbubbla har liksom kollapsat.
Mm. Ja.
Och det är klart som fan att folk blir oroliga av det. Mm. Det är klart som fan att folk blir så här, jag ska rösta på det partiet som står för oss, som arbetar och gör rätt för oss, inte är som de där. Mm. För att alla är livrädda.
Men nu är liksom inte, alltså man kan ju inte hitta på Detroit ens i en Hollywoodfilm på något vis. Alltså det är liksom dystopin på riktigt.
Ja, eller Portland som alla trodde skulle bli liksom det här göttiga hipstermäckat för 10 år sedan. Och som helt plötsligt
eller downtown San Francisco, eller downtown LA. Alltså det är ju katastrof.
Ja, men jag har en kompis som bor i San Francisco som beskriver det som att liksom så här, nej, men jag bor i en av de lyxigaste delarna av stan. Mm. Ett kvarter bort så är det hemlösa. Och de,
alltså folk ligger på gatan på rad. Ja, det är verkligen dystopiskt liksom.
Men jag älskar hur de bara nämner massa vänsterparadis där vänsterpolitiker har fått styra helt fritt liksom hur länge som helst.
Exakt.
Och sen så blir de liksom kränkta över resultatet av just sin egen politik.
Ja.
Welcome to dream.
Exakt. Det här, jag vet, det är så sjukt och alltså så här, det är så fascinerande att höra det. Och de är ju vanligtvis väldigt så här spetsiga i den här vänsterpanelen. De sitter nu och tycker att det är smaklöst att man pratar om sina politiska motståndare som weird. Det är alltså samma gäng som gapskrattade och delade bilder på hur gästerna på Jimmy Åkessons bröllop gick klädda för inte så länge sedan. Och jag menar, de säger ju saker i den här podden som hade kunnat uttryckts av oss. Alltså, och precis som du var inne på angående Pascalides tweet, alltså minus analysen om kön och hudfärg, som liksom att det ska ha bidragit till förlusten. Alltså det hade kunnat sägas av oss.
Ja, vi hade ju också kunnat säga kön och hudfärg också, men av andra orsaker.
Ja, men inte som att det bidragit till att hon har förlorat. Att fan, jag har ingen sån analys.
Om man
analys.
Inte tar den misogyna och rasistiska hållningen att säga att det är för att hon är kvinna och svart. Ja. Därför så klarade inte hon av att vinna. Alltså, jag gillar hur, när jag såg det på Twitter, att det var liksom vänstermänniskor som beskrev det som att det var på grund av hennes liksom hudfärg och kön så var anledningen till att vi förlorade. Och så hade du liksom nazi-twitter som bara, hon klarade inte av det för att hon var svart och kvinna.
Jag vet,
hon
hade
liksom exakt samma analys av orsaken. Den ena är ju liksom på grund av patriarkatet och misogyni, och de andra är på grund av liksom sexism och misogyni.
Ja.
Men liksom utfallet av analysen är identiskt.
Ja, alltså... Veckorevyns chefredaktör, den här radikala feministen Irene Posar, hon skrev misogynin är verkligen den starkaste drivkraften. Det här är liksom en analys som är så grund så att det är beklämmande. Alltså, det är ungefär som att Skattebetalarnas förening skulle gå ut med så här, skattefrågan är verkligen den viktigaste frågan, och liksom påstå att hela valet avgjort av att amerikanerna ville ha lägre skatter. Jag skulle säga att det ligger närmare sanningen än Posars analys. Men liksom hon tog ju chansen då att få prata om en hjärtefråga som hon alltid vill prata om. Det här är liksom det här är återkommande. Men
jakten på sin käpphäst.
Ja, och jag menar
så blir det när man jagar sin käpphäst i alla
exakt,
frågor.
Exakt. Men det finns också den här tendensen att så här man tar leder ut sina käpphästar ur stallet och menar så här, det här liksom utfallet berodde på det jag alltid vill prata om. Och det kan man se, det är inte bara vänstern. Det kan man se, Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val i Europaparlamentsvalet. Då var det ju liksom vissa falangkrigare då som sa så här, ja men det här berodde på att man var för hård i kommunikationen. Det här, vårt Europa bygger murar, är alldeles för hårt. Och varför gick Åkesson till motangrepp mot TV4 liksom efter den här kalla faktagranskningen på så hårt sätt? Det var liksom det som avgjorde det. Och det här är åsikter som den falangen har tyckt hela tiden. Men nu då så är det, valet avgjordes utifrån det som ni alltid vill prata om liksom. Och jag är rätt säker på att de hade, samma gäng hade ju stått och bara helt okritiskt gett stående ovationer till Åkesson ifall det hade varit en liksom, ifall agerandet hade varit identiskt men valutgången hade varit en succé.
Påminner lite om när AKB gick ut och sa att man skulle samarbeta med SD och Moderaternas opinionssiffror bara kollapsade till typ 14%, 16%. Och alla var jättearga på henne för att hon gick ut och sa det. Och sen gick liksom Ulf Kristersson ut och sa samma sak och Moderaternas opinionssiffror kollapsade inte.
Där har ju en massa feminister gjort analys så här, titta, bara för att hon är kvinna. hon sa liksom det han sa. Men så jävla grunda analyser alltså.
Snarare var det så att de som blev störda av det, de lämnade. Och sen när han sa det hade de redan lämnat. Och exakt. Det hade ingenting med deras kön att göra. Utan ja. Det handlade om tillfället.
Det här med liksom att hitta en chans att prata om sin egen käpphäst, det skedde också i The View, som är ett program på ABC, som går ut på att ett gäng identitetspolitiska hysteriker, varav Whoopi Goldberg är en, de sitter och diskuterar samhällsfrågor. Så här är då en av deras analyser av valet.
I'm surprised at the result, but I'm not surprised. As a woman of color, I was so hopeful that a mixed race woman married to a Jewish guy could be elected president of this country. And I think that it had nothing to do with policy. I think this was a referendum of cultural resentment in this country.
Well, I think it
Så det är, eftersom amerikanska folket tycker så illa om kvinnor och färgade, som valet gick som det gick. Sagt av en färgad kvinna som tycker synd om sig själv.
It had nothing to do with policy. Utan det är snarare tvärtom, att hon hade en chans. Det visade sig att de som röstade på Kamala, de hade ju superabstrakta motiv. Det var liksom demokrati och var viktigast frågan. Och typ tvåan kom kvinnorättsfrågor.
Ja.
Tittade man på dem som inte röstade på henne utan röstade på något annat, så var det ju ekonomi, det var migration, det var sådana här sakfrågor som motiverade dem. Det var ingen som bara, jag menar, rösta på Donald Trump på grund av deep state eller liksom så abstrakta, eller att han tog fighten mot the Kabbalic order eller någonting sånt. Utan det var ju policy som drev dem i högre utsträckning, verkar det som.
Men jag kommer komma till min kommentar inte där också. För jag tycker inte det är så enkelt. Men innan jag kommer dit, alltså det här, jag måste ta upp fler roliga klipp, exempel, för jag har gottat mig så mycket i den här skiten. Alltså.
Jag har sett så många roliga breakdowns.
Ja, jag vet.
Men man vill ju inte vara så här...
Jag vet, fast det, i regel så är det där bara vanliga privatpersoner. Och jag tycker inte det är lika kul. Jag vill se liksom, jag vill se Whoopi Goldberg i tårar liksom. Alltså så här, jag tycker så här, att det är någon jävla tjej med självskadebeteende som har blåfärgat hår som sitter och skrikgråter. Det ger inte mig någon riktig njutning. Jag tycker mer så här, okej, men du är bara så psykiskt instabil liksom.
Nej, det gör det inte.
Men på MSNBC så ägnar man ju en stor del av sin vakna tid åt att prata om Elon Musk och X och ja, även Fox News, men den här gången så var liksom tog mig ju då, precis som alla andra, chansen att alltså att få prata om det man alltid pratar om liksom på grund av valet. Och så här lät det.
I think this is a big huge part of the story that it's hard to even digest fully at this moment, but you have Elon Musk who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propagandist and now has a direct, could potentially have a direct line to the Oval Office.
Så liksom, de bara använder liksom valet som någon slags svepskäl bara för att få prata om att Elon Musk är en ond figur och äger X liksom. Och Johan Persson från Liberalerna, han tog chansen att prata om någonting som han alltid pratar om. Expressen, så kan man läsa en text som inleds så här. Johan Persson är besviken på valresultatet i USA, men ser en potentiell fördel. Donald Trumps handelstullar kan öka opinionen för euro i Sverige, spår L-ledaren. Det borde leda till att fler omprövar sin syn på eurosamarbetet. Vi bör gå med så fort det bara går, säger han, och öppnar samtidigt för att öka Sveriges stöd till Ukraina. Jag menar, alltså, hade en seger för Harris gjort att Johan hade känt så här, jo, men det här var en bra valutgång, men det är beklagligt bara att den gör det svårare för Sverige att gå med i eurosamarbetet. Och liksom det öppnar inte heller upp för ökat stöd till Ukraina. Det är bara så här, det är verkligen här, om man bara har en hammare så är alla problem spikar. Liksom.
Påminner väldigt mycket om, du vet, när ingen ville röra invandringsfrågan utan alla pratade om integration. Och då Moderaterna, inte bara Moderaterna, hela liberala sfären bara LAS, det vi har tyckt sedan 70-talet, det är lösningen på det här. LAS, det är lösningen på just den här frågan. Det är exakt samma motsvarigheten. Alla bara smyger fram med sin käpphäst och bara, det här är lösningen.
Ja. Men angående det som du var inne på, liksom så här, det var, men typ, det var policy som styrde valet av Trump och så. Och jag menar, så här, bear with me on this one, för det kan låta som att jag börjar i en feg ände, men jag ska försöka ge någon liten försök till analys till slut ändå, för att inte liksom backa undan från det. Men alltså, jag menar att valanalyser är dömda till att missa målet. Alltså, det liksom kommer alltid vara breda penseldrag som på sin höjd kan beskriva delförklaringar till utfallet. Men jag menar att det är lager på lager av osäkerheter staplade på varandra. Så det är typ omöjligt. Alltså, om vi då kör på de här exit polls som var det du pratade om, som pekar mot att ekonomi och migration avgjorde valet. Det är liksom, nu har ju det fastställts som en slags sanning. Men jag kan inte ta det som en sanning heller. För där har vi alltså en selektion av vilka som alls är benägna att svara på den typen av undersökningar. Vilket skapar en osäkerhet. Sen ligger en osäkerhet i människors förmåga att själva kunna identifiera vad det är som har fällt avgörandet för dem själva. Alltså, jag vill liksom inte plocka bort människors agens ifrån dem, men vi påverkas ju hela tiden i vardagen av allt, vilket ger att vad vi tycker formas av det. Det är skitsvårt att veta precis vad det är som är givet vad. Och det ligger också en osäkerhet i hur de här undersökningarna är utformade. Och det ligger en osäkerhet i hur de sen ska tolkas av de här opinionsinstituten. Och sen så ligger en osäkerhet i om media har förmedlat resultaten på ett korrekt sätt och heltäckande sätt. Eller om man då har tagit russin under kakan för att liksom kondensera det till något mer lättillgängligt som funkar bättre i media. Och då pratar vi alltså om exit polls som i relation till mycket annat är trovärdiga källor. Så osäkert är det. Och i linje med det så skulle jag säga att alltså, det är jättesvårt att säga vad som avgjorde valet. Men för att då inte helt och hållet fega ur, så ska jag ändå liksom säga vad jag... Alltså, så här, två viktiga komponenter som jag i vart fall tror har bidragit till utgången på liksom i någon grad. Men det har ju ändå skett i liksom en oerhört komplex materia av många bidragande faktorer. Och den första är då att Biden hade urusla förtroendesiffror och var liksom, han var åldrad, vilket tog ut sin rätt på hans förmåga, men ändå så valde han att kandidera om, vilket skadade trovärdigheten för hela kampanjen. Och att byta ut honom ungefär 100 dagar innan valet är ju vansinnigt tajt. Och just eftersom att vi påverkas av en stridström av intryck och inte bara av enskilda policyförslag liksom, eller enskilda aspekter som kandidat eller sådär, då tar det ju tid. Det ger ju att det tar tid att flytta en opinion. Så om siffrorna var dåliga med Biden, så kommer de sannolikt att vara dåliga även en tid utan Biden. Och den andra aspekten är att man knappt bytte ifrån Biden. Man bytte från Biden till Bidens vicepresident. Jag tror inte att mannen på gatan kan säga en enda policyskillnad mellan Biden och Harris. Och faktum är att det är knappt att Harris själv kan göra det. Hon var med i The Late Show och då lät det så här.
Polling shows that a lot of people, especially independent voters, really want this to be a change election. Mm-hmm. And that they tend to break for you in terms of thinking about change. Mm-hmm. You are a member of the president administration. Mm-hmm. Under a Harris administration, what would the major changes be and what would stay the same?
Sure. Well, I mean, I'm obviously not Joe Biden.
I know.
And so that would be one change in terms of...
Yes.
But also, I think it's important to say with, you know, 28 days to go, I'm not Donald Trump. And so when we think about the significance of what this next generation of leadership looks like, were I to be elected president, it is about... Frankly, I love the American people, and I believe in our country. I love that it is our character and nature to be an ambitious people. You know, we have aspirations, we have dreams, we have incredible work ethic, and I just believe that we can create and build upon the success we've achieved in a way that we continue to grow opportunity and in that way grow the strength of our nation. So for example, my economic policies, I think of it, and I have named it as creating an opportunity economy. So it's about things like investing in small businesses. I love our small businesses. The woman who helped raise us, we call her our second mother because my mother worked long days and hours. She was a small business owner. So as a child, I grew up knowing that a small business owner is someone who is a leader in the community, hires locally, trains locally, builds, contributes to the civic and the cultural fabric, right? So my plan includes extending a tax deduction for startup small businesses to $50,000 instead of what currently it is at $5,000, because nobody in 2024 can start up a small business with $5,000.
Det här är ju en väldig massa ord, och ska man då liksom vara snäll så kan man tolka det som att hon säger att skillnaden mellan henne och Biden är att hon kommer ha en politik som är mer gynnsam för småföretagare. Men jag menar, sanningen är ju att Biden hade lika gärna kunnat gått fram med ett sånt förslag. Det är inte som att hon har stakat ut en ny riktning på något sätt. Utan det man fick med henne var inte Trump. Och det var hela kampanjen. Alltså hon fick då en fråga på ett närliggande tema som var ifall hon under de senaste 4 åren hade gjort något misstag och vad hon hade lärt sig av det. Och det här skulle jag säga, är du politiker så är det en smashboll för att börja prata om policyförslag. Alltså, hon hade kunnat svara så här: ja, men vi gjorde inte tillräckligt på område X, och det här leder mig till slutsatsen att det är väldigt viktigt att vi nu går fram med förslaget Y som kommer ge det här och det här och det här. Men istället så står hon svarslös, vilket är ganska meta, eftersom att svaret liksom handlar om att inte stå svarslös. Så här lät det.
The former president admit a mistake, a lot of politicians don't. Is there something you can point to in your life, political life or in your life in the last 4 years, that you think is a mistake that you have learned from?
I mean, I've made many mistakes, and they range from, you know, if you've ever parented a child, you know, you make lots of mistakes too. In my role as vice president, I mean, I've probably worked very hard at making sure that I am well versed on issues. And I think that is very important. It's a mistake not to be well versed on an issue and feel compelled to answer a question.
Så hennes misstag var att hon var väldigt påläst och kunnig i frågor. För det vore ett misstag att inte vara påläst och kunnig i frågor. Är det hennes undermedvetna som försöker berätta till oss att hon inte har någon aning om vad hon pratar om? Det är någon form av undermedvetande erkännande.
Ja, men det är a fucking train wreck. Och jag skulle säga att, alltså, jag tycker att Kamala Harris och Demokraterna påminner om Centerpartiet i hög grad. Alltså, man är ett parti som har reducerats ner till liksom hela politiska projekt har reducerats ner till en negation. Du vet, Centerpartiet är inte SD. Det är det politiska projektet. Och så byter man partiledare från en som kampanjade med budskapet att man inte är SD till en annan som förmedlar budskapet att man inte är SD.
Och kupvuxen i Vårby gård.
Ja, men det, ja, det är ju hon också liksom. Growing up, du vet, ja, det är exakt det. Så här middle class, bla bla bla. Alltså, grejen är att du kommer inte flytta några väljargrupper från ett parti eller block till ett annat om du gör ett sånt partiledarbyte. Alltså, Biden var inte Trump. Man bytte från honom till en person som inte är Trump. Det är liksom inte tillräckligt för att vinna ett val. Sen så menar jag att de här två aspekterna bara är små pusselbitar. Så liksom, alltså rent sakpolitiskt tror jag absolut att ekonomi och migration har spelat roll. Men om vi ska fundera på liksom vad Harris och Demokraterna gjort fel, så skulle jag säga att två viktiga delar i det är att hon fick för kort om tid på sig och hon utgjorde inte ett nytt alternativ, utan det var mer av samma, vilket var inte Trump.
Men också att hon var ganska kass. Alltså, man behöver inte göra det komplicerade än vad det är. Alltså, det är ju väldigt många som avskydde Donald Trump, och de satte sin förhoppning och
liksom sociala kapital på att nu sänker vi honom och den vi har är Kamala och därför backar vi och viftar hennes flagga hårdast av alla. I slutändan, om vi utvärderar henne på något försök objektivt plan, så är det ju som Pascalide säger, hon är ju platt och kass. Jag tror väldigt många väljare fattar det. Och om man inte liksom resonerar i att hon är kass är underordnat, att hon inte är Donald Trump, att hon hatar Trump så mycket.
Ja, och det vill jag säga, alltså, nu blir det så här å ena sidan och å andra sidan och 50-11 sidan, men alltså budskapet inte Trump är inte fullt så dumt som det kan låta. Alltså det finns absolut en mobiliserande kraft i ogillandet mot motståndaren. Och det här gäller åt båda hållen. Jag får ibland svar på frågor och kritik på temat att jag har varit i våran podd då för enkelspårigt för Trump. Vilket är lite lustigt, för ifall jag hade fått rösta så hade jag röstat för Harris. Alltså jag avskyr henne. Hon är en identitetspolitisk varmluftsfläkt som liksom imponerar på idioterna i The View, men hon imponerar inte på mig. Men jag kan inte komma runt att Trump försökte påverka valutgången på ett i allra högsta grad odemokratiskt sätt. Och då menar jag inte liksom att säga att allt går helt rätt och riktigt till från demokraternas sida och att det inte förekommer någon valfusk eller något sånt. Men det Trump gjorde är på en helt annan nivå. Alltså för att färska upp minnet lite, så vad han gjorde var ju att han anlitade John Eastman som ett slags så här, ja, juridisk konstitutionell rådgivare kan man säga. Och tillsammans tog de fram en plan för att liksom välta valet med hänvisning till att det hade förekommit valfusk. Och angående valfusket så kan man ju säga det att alltså Trump och hans liksom gäng, de påstod den ena felaktigheten efter den andra och liksom hoppade hela tiden till nya förklaringar för varför valet då ska ha varit korrupt. Och när en förklaring debankades så hittar man då en ny. Och det är ju så att alltså, det finns inte ett enda val som är helt fritt ifrån oegentligheter. Men det var inte så att Trumps sida lyckades presentera bevis för sånt valfusk liksom, som motiverar att man ogiltigt förklarar valet. Men The Eastman och Trump då landade i var att man skulle låta vicepresidenten Mike Pence sätta käppar i hjulet för själva överföringen av makten. Och då menar man då att vicepresidenten har rätt att själv avgöra elektorsrösternas giltighet. Och det här är alltså ett grundskott mot det amerikanska demokratiska systemet. Det här, alltså, man har alltså haft val och elektorernas röster ska läggas i linje med den valutgången. Men så dyker det upp en jävla slutboss i form av en vicepresident som helt efter egen bedömning kan landa i att säga nej, era elektorsröster räknas inte.
Kan Kamala göra så med Donald Trump nu? Alltså, hon är ju vicepresident.
Det är exakt det som är den legitima frågan. Alltså så här, vilken praxis sätts? Alltså konsekvensen av en sån ordning kan inte beskrivas på något annat sätt än att man har avskaffat demokratin. Det är liksom, det här är ett överanvänt uttryckssätt att prata om hot mot demokratin. Men jag menar att Trump där och då genom sitt handlande visar att han är ett hot mot demokratin. Och det ger för mig att budskapet inte Trump är fan i mig tillräckligt. Även om det är med minsta möjliga marginal som jag landar i det, för jag ogillar Harris. Och jag är inte skiträdd för vad Trump kommer ställa till med under sin tid vid makten. Tvärtom så tror jag att han kan åstadkomma en hel del bra. Men hans agerande där och då hade kunnat fucka upp hela det amerikanska valsystemet.
Samtidigt känner jag inte samma oro med tanke på att det amerikanska systemet är ganska robust. De beskriver det liksom lite som Weimarrepubliken på 30-talet som inte ens var en ordentlig demokrati. Och liksom så oerhört skört och ungt. Det här är världens äldsta valsystem. Det är världens äldsta intakta valsystem som bibehållet i 300 år.
Jo, alltså jag precis, men då därför behöver det liksom vårdas.
Jo,
alltså,
absolut, men jag känner liksom en orange gubbe kommer inte lyckas rubba det.
Hade du liksom bara givit Michael Pence den...
Ja, han försökte och det är ju oerhört klandervärt, men där förstår jag ju liksom argumentet inte Trump. Men om demokraterna hade valt någon som var inte Trump och inte sopa, då hade de ju vunnit. Hade de valt någon som man inte vill kväljas av när man hör henne försöka ett enda policydokument. Hon skulle ju förklara skillnaden mellan sig själv och Biden. Och det är bara ordsallad. Och sen landar på ett skatterabatt på $5,000.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det är helt otroligt. Och det här, de frågorna hon får där, det här är av hennes liksom... Alltså det är inte de svåraste frågorna att svara på liksom. Och det är ju alltså, sådana här verkligen mitten av farleden frågor liksom, där det bara måste ha svar som presidentkandidat. Men hela det här med alltså Trumps agerande runt överlåtandet av makten, det har ju inte ensamt, utan det är en lång rad olika saker som har samverkat där också, men det har bidragit till att det blivit ett jäkligt högt debattklimat i USA, där man har liknat honom vid Hitler och annat. Och det menar jag också är så här så jävla tröttsamt. Alltså det är ständigt så att folk inte kan hålla saker i rimliga proportioner. Alltså det Trump gjorde var klandervärt. Men det är inte fascism eller nazism. Men så här lät en sändning från MSNBC.
And we begin our final sprint, having arrived at that point in the election season where basically we on this side of the TV screen have said all we can. We've laid out the stakes in this crucial election where one side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany or Franco's Spain or Mussolini's Italy, but also white-ruled South Africa before Mandela and the black majority took control, or Vladimir Putin's Russia, Viktor Orban's Hungary, or Nicolas Maduro in Venezuela today, that suppresses the rights of women and minorities, uses the military to execute the whims of a strongman dictator, and controls and suppresses the press, education, the arts, rewrites history to suit a favored and dominant racial class, and foments extravagant corruption in order to enrich the dictator and his friends.
Det här är ju bara helt sinnessjukt.
Alltså om man separerar alla de här orden om Mussolini bla bla bla, skulle man ju kunna säga det här om demokraterna också. De är ju liksom, alltså Clinton, hur fan blev de rika? Varför Nancy Pelosi? Varför är hon USA:s bästa trader? Den som vill bli rik, den kan ju bara kopiera hennes aktieportfölj och följa henne på varenda rörelse. Hon är liksom, hon är den bästa tradern som finns i branschen. Det finns ju en sån här Nancy Pelosi trading som man kan följa. Hon sitter ju i alla de här kommittéerna med insynshandel och med alla mergers och sånt i storbolag. Och det är ju jättebra att de lyfter då korruption och så vidare och ojämlikheter bland en politisk klass. Men den gäller ju liksom demokraterna också. Men av någon anledning så är det bara på den här snubben det verkar anklagas. Och inte, de riktar aldrig blicken mot sig själva.
Ja, och jag menar, vadå? Att dra paralleller mellan Hitler och Trump och liksom så här synen på minoriteter och kvinnor och vad fan det nu var. Alltså så här, jag orkar inte ens gå i svar och mål runt det, för det är så jävla, det är så jävla löjligt. Men det är ju så här det har låtit. Och det är liksom givet en spiral av ogillande för den andra sidan. Alltså, det är ju av ogillande för den andra sidan som man ser liksom sådana här mega bros som liksom förenas nu liksom. Och det är ju inte nödvändigtvis för att man tycker att Trump står för en fantastisk politik som jag liksom gillar så mycket, så att jag liksom lägger upp så här collegefilmer på när man står i skålen med sådana här röda plastkoppar liksom. Det är inte, det är av ogillande för den andra sidan. Och jag tror att det här, jag tror det gäller för rätt stora grupper väljare, alltså på båda sidorna, som känner liksom en...
Det gäller mig i stor utsträckning också. Alltså den delen av mig som gillar Trump är ju den delen som hatar de här
exakt
andra.
Exakt. Jag vet, och det går ju till den, till de extrema proportionerna där många liksom, som följer Trump förlåter hans odemokratiska hantering av valet 2020, eftersom de provocerar så mycket av de här höga hästarna man sitter på i The View och MSNBC och liknande. Och i demokraternas fall så tuggar man liksom i sig identitetspolitiskt dravel och du vet så här, fan, det var så här, ja, men Black Lives Matter och Harvard University och all den där skiten tuggar man i sig eftersom att man ser Trump som ett hot mot demokratin. Och det här skapar ju en grogrund för liksom ett uppskruvat politiskt samtal som är bara... Det finns inget stopp. Det finns liksom inget stopp för det. Och i en sändning från CNN så sades några vettiga självransakande ord om hur situationen har utvecklats. Och det här var fan, det var ganska välkommet i min bok.
This is a mandate. He's won the national popular vote for the first time since, for a Republican, for the first time since 2004. This is a big deal. This isn't backing into the office. This is a mandate to do what you said you were going to do. Get the economy working again for regular working class Americans. Fix immigration. Try to get crime under control. Try to reduce the chaos in the world. This is a mandate from the American people to do that. I think I'm interpreting the results tonight as the revenge of just the regular old working class American, the anonymous American who has been crushed, insulted, condescended to. They're not garbage. They're not Nazis. They're just regular people who get up and go to work every day and are trying to make a better life for their kids, and they feel like they have been told to just shut up when they have complained about the things that are hurting them in their own lives. I also feel like this election, as we sit here and pour over this tonight, is something of an indictment of the political information complex. I mean, we've been sitting around here for the last couple of weeks, and the story that was portrayed was not true. I mean, we were told Puerto Rico was going to change the election. Liz Cheney, Nikki Haley voters, women lying to their husbands. Before that, it was Tim Walz in the camo hats. Night after night after night, we were told all these things and gimmicks were going to somehow push Harris over the line. And we were just ignoring the fundamentals. Inflation, people feeling like that they were barely able to tread water at best. That was the fundamentals of the election. And so I think that both parties should always look at the results of an election and figure out what went right and what went wrong. But I think for all of us who cover elections and talk about elections and do this on a day-to-day basis, we have to figure out how to understand, talk to, and listen to the half of the country that rose up tonight and said, we've had enough.
Så, om man har den här tankeförmågan på sin sida, då är det ju märkligt att den inte används, att den bara kommer i uttryck minuten efter valförlusten. Ja. Han har ju helt rätt. Det är också konstigt att jag liksom märker väldigt mycket när amerikaner säger så här: he's gonna fix the economy. Och det är aldrig någon som lyckas berätta hur han ska fix the economy. Alltså jag såg en reallöneutveckling mellan olika percentiler och inkomstnivåer, och då blir det så himla självklart hur det röstades liksom. Då sitter man till exempel på den 90:e percentilen, alltså 10% rikas. Och deras reallöneökningar tog ju en hit under inflationskrisen såklart. Men deras liksom ökning är ju liksom orörd, deras reallöner från tidigare. Och sen tittar man på den liksom 50:e percentilen, alltså medianen, den viktiga medelklassen. Och sen tittar man på den 20:e percentilen, alltså arbetare längre ner i trappan. Och de har haft en fruktansvärd utveckling. De har tagit en väldigt hård ekonomisk liksom hit av inflationen. Och jag vågar tro att om man skulle kunna se liknande siffror här i Sverige. Och det är såklart någonting som måste åtgärdas och kommer reflekteras i hur folk röstar. Alltså reallöneutvecklingen måste vända och de måste bli mycket mer positiva, och de som har halkat efter måste komma ikapp. Och det är väldigt tydligt också vilka som har gått och röstat då på Trump. Men det är ju grupper, det är ju de grupperna han liksom varit starkast, och de har haft en negativ reallöneutveckling. Ja. Men problemet är ju att han säger ju I'm gonna fix the economy, och liksom folk jämför med hur ekonomin var när han styrde. Men vi vet ju att en president påverkar ju ekonomin, särskilt den globala ekonomin, är ganska begränsad.
Och det enda han säger om det är ju typ så här, tariffs ja, liksom.
Vilket inte alls är inflationsbekämpande.
Nej, alltså jag kan förstå att en ekonomi som den amerikanska, som har liksom god förutsättning att vara självförsörjande, att man liksom kan landa i en så här protektionistisk idé. Men lik för basket så är det så här, det finns ju inte, så vitt jag vet, så finns det inte så vidare många liksom, det finns inte så vidare bra stöd för att liksom, för att tariffs är en slags framkomlig väg. Det är ju inte som att det kommer vara någon slags magic wand som löser amerikansk ekonomin. Och han har också pratat mycket om så här, åtminstone tidigare, inte så mycket i den här valrörelsen, men tidigare har han pratat mycket om så här, den höga statsskulden i USA. Men det är samma där. Bara, ja, okej, okay, den är hög. What are you gonna do about it? Liksom? Det är väldigt mycket som förblir osagt.
Ja, och det är väl någonting som saknas hos båda kandidater egentligen. Om man bara är normalbegåd och tänker, okej, okay, jag tänker jämföra ekonomiska policyn. Ja, och det är klart att jag kan titta på den ena och tycka att den är bättre än den andra. Men ingen av dem gör det som den påstås vilja uppnå. Man får ju på något sätt vara tacksam nästan för den, att den svenska liksom, journalistiken är lite mer intellektuell än vad det verkar vara, i alla fall i ekonomiska frågor, än verkar vara i USA. Mm. Det här är liksom komplexa frågor som verkar inte finnas något större utrymme för i den amerikanska debatten. Och här får man liksom, ja, verkligen vara tacksam mellan liksom, finansdepartement-beefen mellan Moderaterna och sossarna. För det skapar någon form av liksom skarpare policy. Det skapar en ekonomisk hederlighet där man antingen inte gör anspråk på att lösa alla problem eller hela ekonomin, eller att man är väldigt tydligt definierar vad det är för problem man försöker lösa. Och man kan inte bara gå ut och säga we're gonna fix the economy och inte ha policyförslag som täcker upp det man gör anspråk på. För nej, om vi har tillräckligt ekonomiskt bildade liksom journalister eller tillräckligt ekonomiskt bildade liksom människor här i Sverige, så är det uppenbart att de skulle se igenom det. Och jag tror vi har det i Sverige. Och vår befolkning verkar vara liksom tillräckligt ekonomiskt bildad för att kunna göra det. Och det är på något sätt betryggande att de stora statsbärande partierna i Sverige när det kommer till den ekonomiska politiken är väldigt litterata. Och ja, i det här mörkret får man väl känna tacksamhet i Sverige inför det i alla fall. Men om den ekonomiska debatten hade sett ut det här som det sett ut i USA, då hade vi varit så jävla körda. Men jag tror också i det här valet visar det väldigt tydligt att Trump gör en comeback. Jag pratade med en kollega om det här, och det är att han lyckas ta sig tillbaka. Visa på att den här klassiska politikern som bara överlever genom att försöka anpassa sig.
Jag måste bara fråga, en kollega, måste man inte ha ett jobb för att ha såna?
Nej, det var en kollega i partiet alltså.
Okej.
Okej, då, en kompis. Om jag säger att det är en kompis. Jag pratade med en kompis att det är liksom, han sa det väldigt tydligt, att det är en ny typ av liksom politik. Förut skulle man bara politiskt överleva. Man skulle liksom anpassa sig efter vindarna i partiet och liksom för att inte bli petad av partiet och att inte bli utslängd. Men det här är en ny sorts politiker som liksom inte backar eller ändrar och är ute efter sin liksom långsiktiga överlevnad i partiet. Utan nu är det en ny form av liksom politiker som är redo att ta en stor smäll, kanske bli petad, stå för sin sak. Och sen är det öppet för dig att komma tillbaka för att väljarna kommer ihåg det. Väljarna är redo att ge dig en ny chans om du har stått för din sak och tagit smällar för det. Och våga stå för din sak. Jag tror det är någonting att gräva i framtiden om det här är ett paradigmskifte inom politiken. Det var allt för den här veckan. Vill du följa oss på Instagram så finns vi på god-ton. Annars kan du hitta vår hemliga Facebookgrupp på patreon.com/godton med länk och instruktioner på hur du kan gå med. Annars var det allt för den här veckan. Ha det bra!
Ha det så bra!